الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا وسهلا välkomna till denna lektion i denna välsignade dag som är en av årets bästa dagar, Yom Arafa. Den dagen då shaitan är som argast, för han ser hur Allah Azza wa Jal räddar folk från helvetet. Och vi kommer inshallah prata lite mer om det på slutet. Men först så tänkte vi gå igenom några hadither från Riyad al-Salihin av Imam al-Nawawi. Och vi har kommit fram till kapitel 52, Bab Fadl al-Raja, kapitlet om dygden och förträffligheten av att ha hopp. Och vi har talat om dessa saker i tidigare lektioner, al-khawf wa al-raja, att vara rädd för Allah, hans straff, och att också ha hopp. Att ha hopp på hans rahma och hans förlåtelse. Och nu i detta kapitel så kommer författaren att nämna lite bevis på belöningen eller förträffligheten i att ha hopp. Att det här är något stort, något nobelt i islam. Och han börjar med att säga att Allah subhanahu wa ta'ala berättar om den fromme tjänaren som sa: Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad, fawaqahu Allah sayyiat ma makaru. Allah subhanahu wa ta'ala berättar om den personen som var muslim i hemlighet, som var nära, eller som var bland folket i Egypten där Firaun styrde. Så fanns det en man som dolde sin tro, för ni vet att Firaun var ju allt annat än barmhärtig och snäll, utan han skulle ha dödat honom. Men i alla fall, sen när det kom till kritan, så mashallah, så kallade han också till islam. Och från de sakerna som han sa, det var att jag överlåter mina angelägenheter till Allah. Allah ser allting som hans tjänare gör. Och sen så säger Allah, och Allah räddade honom från det onda som de planerade. Allah räddade då honom från det onda som de planerade. Surat Ghafir. Så här berättar Allah subhanahu wa ta'ala om den här mannen då som kallade till Allah, till tawhid, och att man skulle tro på Musa och hålla sig borta från kyrk. Och den här mannen säger då att ni kommer att minnas vad jag säger. Ni kommer att minnas det som jag säger. Och jag överlåter mina saker till Allah. Det vill säga, jag förlitar mig helt och hållet på Allah och ingen annan. Jag sätter min tillit till Allah Azza wa Jal. Och då så säger Allah sen att det är han som ser allting vad människorna gör. Allah är den som vägleder dem. Vägleder vem han vill och vilseleder vem han vill. Och då, som mashallah, som en belöning på detta, skyddade Allah honom från det onda som de planerade. Yani, Firaun och hans soldater kunde inte skada honom i dunya, och han fick skydd från helvetet i nästa liv, och han fick paradiset. När han förlitade sig på Allah, satte sin tillit till Allah och trodde gott om Allah. Och det här är en viktig punkt där vi talar om just att tro gott om Allah. Den som förlitar sig på Allah tror ju gott på Allah, eller hur? När du står inför ett problem, en tyrann, en mördare som Firaun, och du säger nej, men jag litar på Allah, Allah kommer hjälpa mig, Allah kommer skydda mig, för att du tror det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad blev resultatet? Allah skyddade honom, räddade honom, och han får gå till paradiset. Mashallah. Författaren nämner också en väldigt fin hadith i detta kapitel, en hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah azza wa jall säger: jag är så som min tjänare tror om mig. Ana inda dhanni abdi bi. Jag är så som min tjänare tror om mig. Och jag är med honom när han minns mig, eller vart han än minns mig. Och Allah är gladare över tjänarens toba än vad någon av er är när han skulle finna sin vilsna kamel ute på öknen. Och den som närmar sig till Allah med en shibr kommer Allah att närma sig till med en dira. Och den som närmar sig till Allah med en dira kommer Allah att närma sig med en ba. Och den som vänder sig till Allah gåendes kommer Allah att vända sig mot springandes. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och hadithen har nämnts tidigare i boken. Men här så säger då Allah Azza wa Jal: jag är så som min tjänare tror om mig. Och här har vi det vi talar om. Vikten av att ha husnul dhan billahi Azza wa Jal. Att Allah är så som du tror om honom. Och då säger ulema här, som Sheikh Uthaymeen och andra, att om du tror gott om Allah, att han är förlåtande, han kommer hjälpa dig, han kommer skydda dig, så inshallah kommer du att få det du tror. Men om du tror ont om Allah, så fallas, då har du gjort det dåligt för dig själv. Så man ska alltid tro det bästa om Allah. Man ska ha husnul dhan billahi Azza wa Jal. Och vi kommer att nämna sen att det är en synd att tro dåligt om Allah. Att tappa hoppet på Allah. Det är en av de stora synderna. Så människan ska alltid tro det bästa om Allah Azza wa Jal. För Allah, han är så som tjänaren tror om honom. Och sen så säger profeten a.s. att Allah är gladare över att vi vänder oss till honom i toba än vad vi skulle vara om vi finner våran förlorade kamel ute i öknen. Tänk dig att du är ute i öknen. Tänk dig att vi är ute i öknen, förlorar våran kamel med våran provision, mat och dryck, allt vi behöver för överlevnad. Man förlorar den. Och sen är det bara att vänta på att dö. Men mashallah, du finner kamelen. Och ditt liv kan fortsätta. Du blir glad. Allah är gladare över att vi vänder oss till honom i toba. Och det här är viktigt. Man ska aldrig tänka att Allah ogillar oss. Ogillar att vi vänder oss till honom i toba. Allah vill inte förlåta oss. Såna här tankar ska inte finnas. Allah förlåter alla synder. Och sen så nämner profeten alaihissalam att om vi nämner oss, närmar oss till Allah med en shibr, ett handsmått, så kommer Allah att närma oss till oss en dira, underarmsmått. Och om vi närmar oss till Allah med en dira, så kommer Allah att närma sig till oss med en ba' som är som hela armen. Och om vi vänder oss till Allah gåendes, kommer Allah att vända sig till oss springandes. Och allt det här tyder på att när vi vänder oss till Allah med goda gärningar, så möter Allah oss med ännu mer. Vi får ännu mer tillbaka. Vi gör lite, men Allah ger mycket tillbaka. Tayyib? Nej. Och sen så säger Allah också att jag är med min tjänare när han minns mig. Och i vissa hadither, vart han än minns mig. Mashallah. Här finner vi al-ma'iyya, något väldigt viktigt. Vill du att Allah ska vara med dig? Och när vi säger att Allah är med dig, så betyder det att Allah, han är med dig, han hjälper dig. Han ger dig seger. Han försvarar dig och så vidare. Från ondska. Skyddar dig från ondska. Det här är meningen av att Allah är med oss. Men inte att Allah är med oss med sin essens, sig själv. För Allah, han är över de sju himlarna. Men att Allah är med dig betyder att Allah är med dig och hjälper dig. Han ser, han hör och han skyddar dig. Och tar hand om dig. Okay. När är Allah med oss? När vi minns Allah. När vi minns Allah subhanahu wa ta'ala. Vi är mycket dhikr av Allah azza wa jal. Till skillnad från om vi glömmer bort Allah azza wa jal. Vi slutar tänka på Allah. Då öppnar vi dörren för shaitan. Och släpper in shaitan i våra liv. Som Allah har sagt i Koranen. Att den som vänder sig bort från Allahs påminnelse, kommer vi att skicka en shaitan till, en qarin, han kommer vara fast med honom. Så vänder man sig bort från Allah, så vänder man sig istället mot djävulen. Så därför ska man ständigt minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och då kommer man att få det här goda, att Allah kommer att vara med dig, han kommer att hjälpa dig. Författaren nämner sen en hadith från Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu radiyallahu anhuma, att han hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga innan han dog, innan profeten dog med 3 dagar, så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: ingen av er ska dö förutom att han tror det bästa om Allah azza wa jalla. Och den hadith finns i Muslim. Mashallah. I vilket tillstånd ska man dö? Vad ska man tänka eller tro om Allah när man dör? Man ska, som vi nämnde innan, man ska alltid tro det bästa om Allah. Men speciellt när man ligger på dödsbädden, så ska man ha hopp och raja. Och tänka på att Allah azza wa jalla kommer att förlåta en. Och det bästa finns hos Allah subhanahu wa ta'ala och så vidare. Så man ska alltid tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala, och speciellt på dödsbädden. Förstår ni? Vissa människor när de ligger på dödsbädden och tänker att det är kört, jag har gjort så mycket knas i livet, Allah kommer inte förlåta mig, Allah kommer kasta mig i helvetet. Nej, gör toba och inshallah, tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Och gör så mycket du kan innan du dör. Sen nämner författaren den sista hadithen i detta kapitel, hadith Anas radiyallahu anhu, där han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att Allah ta'ala säger: ya ibn Adam, o son till Adam, yani människa, så länge du åkallar mig och hoppas på mig så kommer jag att förlåta dina synder, wa la ubali, utan att bry mig. Ya ibn Adam, law balagad dhunubuka anan as-sama ثم استغفرتني غفرت لك. Och son till Adam, om dina synder skulle nå upp till himlen och du sen ber mig om förlåtelse, så kommer jag att förlåta dig och jag kom, utan att bry mig. Ibn Adam, om du skulle möta mig med hela jorden fylld med synder och du samtidigt möter mig utan att ha satt någonting vid min sida, så kommer jag att möta dig med lika mycket förlåtelse. Mashallah, en väldigt vacker hadith där profeten alaihissalam berättar att Allah säger. Och här är tre saker där vi finner Allahs förlåtelse, att Allah förlåter alla våra synder, hur många de än är. Och tre saker nämns. Den första är att vi vänder oss till Allah med hopp och åkallan. Den andra är istighfar, att vi ber Allah om förlåtelse. Och den tredje är tawhid. De här tre sakerna suddar bort våra synder. Så vad är den första? Allah säger att ni möter honom med så mycket synder att de når upp till himlen. Så mycket synder, så mycket haram har du gjort i det här livet. Men du vänder dig till Allah med dua och hopp. Du åkallar Allah med hopp på att han ska förlåta dig. Allah kommer att förlåta alla dina synder. Och ingen kan ge ni stoppa Allah eller någonting sånt. Wala ubali. Så Allah förlåter alla dina synder. Den andra, och ibn Adam, människa, om du kommer till mig med hela jorden fylld med synder, lika mycket synder som skulle kunna fylla hela jorden, och sen så ber du mig om förlåtelse, så kommer jag förlåta dig. Mashallah. Här finner vi också belöningen av istighfar, att ständigt be Allah azza wa jall om förlåtelse. Att man säger astaghfirullah wa atubu ilayh, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, hela tiden, varenda dag, 10 gånger, 20 gånger, 30 gånger, 100 gånger, 500 gånger. Finns ingen gräns. Taib. Brukar ni göra det här? Hur många gånger säger ni astaghfirullah om dagen? 100? Inshallah. Alhamdulillah, khairullah. Det här var ni'ma. Mycket gott, mashallah. Det berättas från den stora imamen Qatada att han sa att den här Koranen har lärt oss våra sjukdomar och vår medicin. Den här Koranen har visat oss vad sjukdomarna är och vad medicinen är. Sjukdomarna är våra synder och medicinen är att be Allah om förlåtelse. Mashallah, väldigt fint. Det finns också en vacker hadith där profeten Muhammad a.s. säger att shaitan sa till Allah när Allah skulle utvisa honom från himlen, att vid din makt och din ära så kommer jag fortsätta vilseleda människorna så länge de lever. Och då så säger Allah, vid min ära och vid min makt så kommer jag att förlåta människorna så länge de ber om förlåtelse. Mashallah. Så shaitan försöker att vilseleda oss in i det sista. Men alhamdulillah, så länge själen är kvar i kroppen så kan du alltid be Allah om förlåtelse. Så man ska aldrig tappa hoppet. Och sen den sista orsaken till förlåtelse, att vi möter Allah utan att ha satt någonting vid Allahs sida. Att vi möter Allah subhanahu wa ta'ala utan att ha satt någonting vid Allahs sida. Och här sa då Allah subhanahu wa ta'ala: människa, om du möter mig med hela jorden fylld med synder, men du möter mig utan att ha satt någonting vid min sida, så kommer jag att möta dig med lika mycket förlåtelse. Taib. Och jag sa fel, det var i första. Om du, människa, om du möter mig, så kommer jag att förlåta dig för dina synder, hur många de än är. Den andra, om du möter mig med synder upp till himlen och ber mig om förlåtelse, så kommer jag förlåta dig. Och den tredje, om du möter mig med hela jorden fylld med synder, men du inte har gjort kyrk, så kommer jag att möta dig med lika mycket förlåtelse. Och här är den största och viktigaste orsaken till förlåtelse. Och utan den här orsaken blir man inte förlåten alls. Du kan inte bli förlåten. Genom de som gör kyrk, som dyrkar andra än Allah, tror på andra gudar än Allah, de här människorna, om de dör i det här tillståndet, kommer aldrig att bli förlåtna. De kommer att brinna i helvetet för alltid. Men möter man Allah med tawhid, man har endast dyrkat Allah hela livet, man har haft den korrekta tron på Allah, så kommer man inshallah bli förlåten för alla sina synder. Och den här hadithen bevisar vikten av att lära sig tawhid, att det är det viktigaste som finns. Dör vi med tawhid, alhamdulillah, inshallah vi garanterade paradisen. Dör vi utan tawhid, a'udhu billah, må Allah skydda oss, då är det garanterat helvetet. Förstår ni? Så att tawhid är nyckeln till lycka i detta liv och lycka i nästa liv. Ja. Vi ska ta några till hadither och koranverser. Författaren säger sen kapitel 53, kapitlet att ena mellan hopp och fruktan. Vi har talat om fruktan och hopp. Och vi har nämnt att man som muslim ska ha en balans mellan dem. Man ska inte låta den ena väga tyngre än den andra. Man ska vara rädd för Allah och hans straff, och man ska hoppas på Allahs förlåtelse. Men det måste vara balans. Om en av de här är för mycket eller överdriven och den andra saknas, så blir det kaos. Det blir obalans. Till exempel, de som har för mycket hopp, de säger Allah är förlåtande, Allah khalas, Allah ghafur rahim, Allah ger oss jannah, jag är muslim, jag säger la ilaha illallah, han gör inte salah, han gör allting haram, han... kaos. Han är inte alls rädd för helvetet. Det här blir obalans. Det gör att han gör alla synder. Han är inte rädd för alla straff, vrede och helvete. Och så har vi den andra extremen. De som tappat hoppet på Allah. De tappat hoppet på Allah. Och säger att khalas, Allah, han är hård i att straffa. Allah kommer inte förlåta mig. Det här gör att han inte kommer att göra goda gärningar. För han har redan tappat hoppet. Förstår ni? Så man måste ha balans mellan dessa två. Och det här är det som Imam Nawawi säger, att det som man ska ha yani balans mellan hopp och fruktan. Att de ska vara lika mycket. Eller att man ska ha mera hopp när man är sjuk. Yani man är på dödsbädden typ. Ja. Och det här är det som vi finner i Koranen och Sunna. Och så nämner Imam Nawawi några koranverser. Till exempel så säger Allah subhanahu wa ta'ala: فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Det är endast ett förlorat folk som tappat hoppet på Allahs yani, det är endast ett förlorat folk som inte är rädda för Allahs straff. Vem är det som känner sig trygg och säker från Allahs straff? Det är ett folk som är förlorat, yani kuffar. Det är bara kuffar som känner sig trygga från Allahs straff. Det här är många idag kuffar. De är inte alls rädda för Allah. De skojar om helvetet och allting, eller hur? Att vi ska göra så här i helvetet och finns ingen domedag och liknande saker. Nej, man fi khauf. Ingen rädsla alls. Och det här är, a'udhu billah, katastrof. Är du inte rädd för Allah och hans straff, då har du inga gränser här i livet. Ingenting som stoppar dig. Allah säger också: innahu la yayasu min rauhillahi illa alqawmul kafirun. Det är endast ett icke-troende folk som tappat hoppet på Allahs barmhärtighet. Den andra extremen. Det är endast kuffar som tappat hoppet på Allahs barmhärtighet. Samma sak då. Så Båda är förlorare. De som tappat hoppet på Allahs rahma och de som slutat tro på Allahs straff. Så det måste finnas en balans. Allah säger också här: "Yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh." Den dagen då vissa ansikten kommer att lysa upp och den dagen då andra ansikten kommer att bli mörka. Yani de som var muslimer och följde sunna i detta liv kommer att ha lysande ansikten. Och de som var kuffar eller de som var från Ahlul Bidda i detta liv kommer att ha mörka ansikten på domedagen. Förnedrade ansikten. Som Ibn Abbas har sagt, att folket av sunna kommer att ha lysande ansikten och folket av bidda och splittring kommer att ha förnedrade och mörka ansikten. Så författaren kommer nämna ett antal bevis här som tyder på en viktig sak. Och det är att Allah i Koranen nämner alltid paradiset, helvetet, belöningen, straffet, goda människor och dåliga människor, tarhib och tarhib, uppmuntran och varning, belöning, straff, hela tiden. Om du tänker på det i Koranen, du kommer aldrig finna typ någon vers, kapitel som bara handlar om straff eller som bara handlar om belöning, utan de nämns alltid hand i hand. För att vi muslimer ska få den här balansen. Att vi vet, ja, på domedagen finns det vad, de som kommer ha lysande ansikten. Nej, men det finns också de som kommer ha mörka ansikten. Så att man strävar efter att vara bland dem med lysande ansikten, som kommer vara nära Allah. Och man flyr från att vara bland dem som kommer att ha förnedrade ansikten på domedagen. Allah säger också: "Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu lagafurur rahim." Att din Herre är snabb i att straffa. Och han är också förlåtande och barmhärtig. Snabb i att straffa, hård i att straffa. Och han är också förlåtande och barmhärtig. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Allah säger att de fromma kommer att vara i fröjd, belöning, jannah. Och el fujjar, syndarna, kuffar, kommer att vara i jahim, i helvetet. Så vart vill du vara, broder och syster? Med al-abrar eller med al-fujjar? Självklart med al-abrar, de som kommer vara i jannah. Han nämner också surat al-Qariyah: "Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'eeshatin radiyah." Den som kommer med tunga vågskålar på domedagen, med många, mycket belöning, han kommer att vara i ett lyckligt liv. Och den som på domedagen kommer utan vikt på sina vågskålar, hans destination kommer att vara al-hawiyah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. En brännande eld. Vad ska få dig att inse vad det är? Det är en brännande eld. No. Och han säger att verserna som handlar om detta är otroligt många. Där Allah enar mellan hopp och fruktan. Jag ska ta tre hadither också i det här kapitlet. Författaren nämner från Abu Huraira radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om den troende vet vad Allah har för straff, så skulle han aldrig känna hopp på Allahs paradis. Eller ingen skulle finna hopp på att uppnå Allahs paradis. Och om el-kafir skulle veta vad Allah har för rahma, så skulle han aldrig tappa hoppet på Allahs paradis. Eller ingen skulle tappa hoppet på Allahs paradis. Och den här hadithen är muslim. Yani Allah azza wa jalls straff är enormt. Och om människan nu skulle se straffet, ra'yul 'ayn, han skulle se det på riktigt, alltså han skulle tappa allt hopp. Det är så otroligt farligt, helvetet. Värsta scenariot, värsta man kan tänka sig. Och om kuffar skulle se den rahma som finns hos Allah, så skulle han, yani, han skulle aldrig tappa hoppet på Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här bevisar för oss att yani, Allahs rahma är enorm. Och Allahs straff är också mycket hårt och strängt. Så de lärde sig också här en annan viktig sak, mina bröder och systrar. Och det är att vill man ha Allah subhanahu wa ta'alas rahma, så måste man göra det. Man måste göra sig förtjänt av det. Man kan inte bara säga jag har hopp på Allah, jag tror gott om Allah, och sen gör man inga goda gärningar. Det funkar inte. Nej, som kristna och säger att Gud är kärlek, Gud är kärlek, Jesus är kärlek. Alltså, finns ingenting gott. Bara en massa dåliga gärningar nästan. Det funkar inte, utan man måste också göra goda gärningar. Och samma sak, vi är rädda för alla straff. Vi har rädsla, då måste vi försöka hålla oss borta från alla straff. Så att det är inte bara att man tror gott om Allah och är rädd för Allahs straff och sen gör man ingenting åt saken, utan nej, man försöker att uppfölja det här med goda gärningar. Författaren berättar också från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om man ställer fram en janaza, en dödspersons kropp som man ska be över, och folk ska bära den, männen ska bära den på sina axlar, om det är en god människa, så kommer den här själen att säga qaddimuni qaddimuni, yani skynda på, alltså lägg mig i graven. Och om det är annat än detta, en icke god själ, så kommer den att säga ya wailaha aina yadhhabuna biha, yani straff till denna själ, vart är ni på väg med denna själ? Och allting kommer att höra denna själs jämmer förutom människorna. Och om de skulle höra honom så skulle de svimma. Och denna hadith finns i Bukhari. Yani, när människan är död och man ska bära graven till själva jordfästningen, så är själarna av två. Det finns de som har gjort gott i detta liv och de har hört och sett Allah subhanahu wa ta'alas löfte. Och de vet vad som väntar för gott. Då säger de, skynda på. Jag vill bort från den här dunja, jag vill till min belöning i nästa liv. Och sen finns det de som har gjort ont i detta liv. Och för dem väntar Allahs straff. Och de skriker och gör dua mot sig själva. Att det är kört, yani. Om de kunde, de skulle komma tillbaka till dunja, men de kan inte. Och de kommer då att skrika i graven så högt när de torteras, att om människorna skulle höra detta skrik så skulle de svimma. Subhanallah. Ja. Och den här hadithen använder också Sheikh Albani som ett bevis på att det är sunna vid begravningar att bära liket, att männen bär liket på axlarna. Och att man inte ska ha någon sån här vagn eller bil eller liknande saker. Att det här är en innovation, en bidda. Förutom om själva begravningsplatsen skulle vara långt borta. Som tyvärr för oss som bor här i Sverige, så är det ofta så att man gör janaza i moskén och sen man känner begravningen tar jättelång tid att åka till. Men om det är som i muslimska länder att begravningsplatsen ligger jättenära, så ska man bära på liket. Och det han nämnde här, männen ska bära på liket. Kvinnorna medverkar inte i detta. No. Och sen sista hadithen i detta kapitel, hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger att paradiset är närmare till er än era skosnören, och elden är närmare till er än era skosnören. Och denna hadith finns i Bukhari. Ja. Yani, vad menas med detta? Att paradiset och helvetet är nära. Och det är lätt att komma till paradiset och det är lätt att komma till helvetet. Och man vet inte vilken sak som kommer att få en till paradiset och vilken sak som kommer att få en till elden. Yani, det är lätt. Så som profeten sa i en annan hadith alaihissalatu wassalam, att en person talar med ord som han inte inser hur goda de är. Han inser inte hur goda dessa ord är och vart de kommer att få honom. Men de ger honom Allahs välbehag fram till domedagen. En gång säger han någonting gott. Någonting, mashallah, väldigt starkt, gott. Som gör Allah nöjd. Och personen förstår inte hur stort det här är hos Allah. Men Allah blir nöjd med honom fram till domedagen. Och en annan person säger ord som gör Allah arg. Taib. Tills det att vi får honom att ramla ner på sitt ansikte i helvetet. Ord. Han säger ord utan att förstå allvaret av det han säger. Allah kommer kasta honom i helvetet. Så i islam är det allvarligt. Tungan. Vad man säger för någonting. Ni vet. Du anklagar folk för saker och ting. Du smutskastar folk. Du ljuger om folk. Allvarliga saker. Eller gör kyrk med tungan. Kan få en person att hamna i helvetet. Så paradiset och helvetet är nära. Nej. Och vi avrundar därför idag. Wallahu.